Detta är mitt första barns födelse. Jag ligger i förlossningssalen, mitt i ett av de mest intima och sårbara ögonblicken i mitt liv. Bredvid mig står min teckenspråkstolk. Samma tolk som senare står med mig i riksdagens utskott. I kostym när jag möter minister och riksdagsledamöter. Från förlossningssalen till riksdagen. Från att bli sydd efter förlossningen till att diskutera lagförslag med samma tolk vid min sida. Jag heter Magdalena Kintopfuka och jag är din sommarpratare idag. Jag har en grav hörselnedsättning sedan barndomen och teckenspråk är mitt första språk. I mitt sommarprat idag ska jag berätta om kärlek över gränser, om hur det är att spela lagidrott när man inte hör domarens visselpipa och varför jag vägrar se mig själv som funktionsnedsatt trots att samhället envisas med att kalla mig det. Att jag skulle bo i Finland var inte något jag hade planerat när jag var yngre. Jag har ingen koppling till Finland och jag har inte ens åt Finlands färja. Det var via dövidrotten jag träffade min kärlek. I Sverige ordnades dövidrottsspelen och vi samlades i Örebro för tävlingar inom olika grenar. Jag spelade innebandy och var en av de ansvariga för min klubb. Min blivande man spelade i laget som målvakt med sina två finska kamrater. Vi tillhörde alla samma klubb, IK Virtus, men spelade i olika lag. Det var uppdelat i dam- och herrlag. Den sista kvällen samlades vi alla på efterfest och pratade till småtimmarna. Det var då vi fick kontakt på riktigt. Och vi fortsatte att hålla kontakt efteråt. Jag hade bra själ för att kunna skicka bilder åt honom från idrottsspelen. På den tiden fanns inte WhatsApp, för det var MSN Messenger som vi höll kontakt med. Snart besökte jag Finland för första gången och på den vägen blev vi förälskade. Vi hade först distansförhållande i cirka 2 år innan jag flyttade till Finland på prov. Men efter cirka 2 månader flyttade vi till en gemensam lägenhet och i år har jag bott här i 15 år. Numera har jag dubbelt medborgarskap. Och jag har inga som helst planer på att flytta tillbaka till Sverige. Min man har både hörselnedsättning och dövhet. Han hörde tills han var cirka 2 år då han blev sjuk i hjärnhinneinflammation. Han tecknar finskt teckenspråk och vi kommunicerar skriftligt på engelska med varandra. Att vi båda tecknade underlättade kommunikationen i början. Jag kunde lära mig det finska teckenspråket och i början använde vi mycket av det svenska teckenspråket. Sedan lärde jag mig det finlandssvenska teckenspråket som jag numera använder mest i min vardag och på jobbet. Vi är mångspråkiga i vår familj. Vi använder både finlandssvenska och finska teckenspråket och jag talar ibland svenska med barnen. Till vår familj har också 2 barn. Båda är så kallade KODA, Child of Deaf Adults, barn till döva föräldrar. Mitt äldsta barn tycker att vår familj är som vilken familj som helst. Vi tjatar om läxor och sovtider. Enda skillnaden är bara det att mamma och pappa inte alltid hör. Och att vårt bästa sätt att kommunicera är teckenspråket och teckna. När vårt äldsta barn var yngre brukade vi få höra eller se samma berättelse, men på olika språk. Först berättades det åt mig på svenska och sedan på finska åt pappan, eller tvärtom. Numera ser det inte lika ofta, för barnet är medvetet om att vi båda kan båda språken. Nu är det bara en utmaning för oss vuxna att hitta ett hemligt språk som bara vi kan använda vid behov. Vårt yngsta barn föddes med ett mycket sällsynt syndrom och har en intellektuell funktionsnedsättning. Barnets utveckling är försenad jämfört med barn i samma ålder. Språkligt så använder vi mycket enkla tecken, bildstöd och tal för kommunikation. Det är här och nu som gäller. Vad som skedde igår är redan förbi. Vi behöver ha rutiner och mycket aktiviteter och till viss del miljöombyten. Det räcker oftast med att vara utomhus. på grund av det sällsynta syndromet som mitt yngsta barn har, FOXP1-syndromet, finns inte så mycket forskning ännu. Och varje individ är unik. Utvecklingen kan gå hur som helst. Syndromet är kopplat till hjärnans utveckling, vilket också påverkar motoriken, språket och beteendet. Och en del kan också behöva medicinsk hjälp, till exempel när det finns fel på hjärtat. Men i vårt fall så kan jag märka framsteg och hur vår familjesituation ändå gjort att barnet har förstått att pappan i familjen hör sämre än mig och behöver mer fysisk kontakt. Så som att bli klappad på armen eller benen för att få uppmärksamhet. Barnet kräver ögonkontakt vid kommunikation och det är också till vår fördel. Så vi är tydliga i vår kommunikation hemma. Men ibland så kan jag såklart vara lite lat och ropa på barnen istället för att leta upp dem. Så vi är en familj på 4 personer där en av oss anses som normal i samhällets ögon. Vi andra är funktionshindrade. Men vi ser oss som normala. Och här har jag själv ibland svårt med just de här etiketterna. Som funktionsnedsättning, funktionshinder. För visst, jag saknar god hörsel. Men i det sammanhang jag lever är jag inte funktionshindrad. Inom hemmets 4 väggar, inom dövgemenskapen och andra situationer där teckenspråk finns så är jag en fullgod samhällsmedborgare. Okej, låt mig backa lite. Jag som är din sommarpratare idag heter Magdalena Kintopfuka och jag har en grav hörselnedsättning sedan barndomen. Min hörselnedsättning upptäcktes ganska sent, då var jag ungefär 3-4 år gammal. Och en av orsakerna till att den upptäcktes så sent var att läkaren sa till mina föräldrar som var från Polen att det tar tid för oss att lära oss språket. Men se hur fördomsfullt fel läkaren hade. Jag minns inte det här. Jag vet bara att teckenspråket är mitt första språk. Och sedan kom talet. Och enligt min mamma slutade jag aldrig prata. Så jag ansågs vara pratsam. Men jag är det bara i bekanta och nära kretsar. Annars uppfattades jag länge som blyg och tystlåten. Vi vet inte med säkerhet varför jag har hörselnedsättning. Kanske för att jag föddes för tidigt med akut kejsarsnitt i vecka 33. Jag fick kämpa ganska mycket i början. Eller för att jag var så kallat öronbarn med flera öroninflammationer. Ingen i min släkt har någon dövhet eller hörselskada som vi vet om. Så jag växte upp i Sverige med polska som hemspråk och svensk teckenspråk parallellt med skriven svenska och tal i skolan. Och för mig gick det bra. Jag gick ut grundskolan och gymnasiet och kom även till universitetet och fick jobb därefter. Och om det hörs en brytning i mitt talspråk så beror det på att jag är hörselskadad, tror jag, eftersom jag själv inte hör min brytning. Men jag har hört olika förklaringar som beror på min hörselnedsättning, eller att jag kommer från södra Norrland, eller för att jag hade polska som hemspråk. Jag är ju inte uppvuxen i Finland, så finlandssvenska talar jag inte rätt heller, utan min bakgrund är en salig blandning av språk och kulturer. Många människor undrar hur vi hörselskadade och döva klarar av vår vardag. Kan vi köra bil? Kan vi vara med i ett så kallat vanligt idrottslag? Det som många inte frågar direkt, men som jag vet att folk undrar över är hur vi vaknar på morgonen om vi inte har väckarklockan. Unga idag använder nog sina mobiltelefoner som vibrerar under kudden. Men jag som vill undvika telefonen i sängen har en väckarklocka som är kopplad till en liten dosa som jag lägger under madrassen. Så när klockan ringer, den kan ljuda, blinka också om man vill, så vibrerar hela sängen. Och det är lite svårt att sova förbi detta. Speciellt som att min man också har en likadan väckarklocka. Så våra väckarklockor turas om att väcka oss. En del döva har fått frågor såsom, kan vi laga mat? Kan vi köra bil? Hur vet vi att det kommer en ambulans? Jag brukar svara att det enda vi egentligen saknar det är hörseln. Sedan är varje individ olik. Men ja, vi kan laga mat, vi kör bil och vi ser blåljusen i backspegeln och kan reagera därefter. En del av oss kan höra om ljudet kommer tillräckligt nära. Men mest störd blir jag i trafiken när folk inte använder sina blinkers rätt. Men det har ju ingenting med min hörselskada att göra. Däremot har vi inte när en cykel närmar sig utan märker det först när cyklisten passerar. Och det här kan vara lite skrämmande ibland när många cyklar förbi så pass nära. Nåväl, saknar vi hörseln så stärker vi vårt visuella sinne istället. Precis som på sportplanen. Där tittar vi hela tiden på var våra lagkamrater finns. I de matcher där endast döva spelar så brukar domarna ofta ha en flagga till hands som de viftar med. Samtidigt som de blåser i visselpipan. Det är visuellt och vi stannar upp. I sporten med hörande så märker vi när lagkamraterna kanske slutar spela och kan få förklaring. Oftast informeras domarna på förhand att det finns en döv medspelare. Jag med min hörselnedsättning och med mina hörapparater har spelat i båda typerna av matcher. Både med spelare som endast är döva och med spelare som är hörande. Här i Finland har spelat innebandy och futsal i klubben Hero. Jag föredrar döva matcher för jag har svårt att orientera mig om någon ropar mitt namn. Jag hör inte från vilket håll det kommer. Det är också mer energikrävande för mig. Jag vill helst undvika att använda mina hörapparater ute på sportplanen. Men en annan döv person som har vuxit upp med det här och är van kanske inte tycker att det är så tungt. Vi har flera idrottare med dövhet och hörselnedsättning. Till exempel innebandyspelarna Suvi Virtanen och Jari Nyberg. De har spelat på FM-nivå. Och inom ishockeyn har vi numera en ung spelare i mästerserien, Säveri Väre. Vi har flera cyklingar inom futsal och orientering också. Vi med hörselnedsättning och dövhet är inte en homogen grupp. Det svåraste är den attityd som vi med hörselnedsättning stöter på. Att vi behöver fixas till för att vi inte riktigt duger. Hörselnedsättning och dövhet ska tas bort via teknik och genmodifiering. Och samtidigt så matas vi med mantran som du är värdefull som du är. Genmodifiering verkar vara en framtid. Det väcker starka känslor. För i alla tider har man kränkt döva på olika sätt. Gömt undan oss, sämst för oss. Men vi har också under en period varit viktiga personer i samhället. Som lärare och företagare. Uppfinnaren Thomas Edison som uppfann glödlampan var nästan helt döv. Och Liisa Kaupinen är den enda döva men också den enda finländaren som har fått FNs pris för mänskliga rättigheter. Så vi har också bidragit till samhällets utveckling. I Finland startade undervisningen för döva 1846 av en döv man. Han inspirerade döva till att bli fotografer som skapade den första teckenspråksordboken i Finland. Och flera elever grundade också föreningar som fungerade som mötesplatser, arbetsförmedling och stöd. Och visste ni att människor som hade fötts döva och som ville gifta sig var tvungna att först sterilisera sig innan de fick tillstånd till giftermålet? Den här steriliseringen pågick ända till 1970-talet. Det fanns också dövapar som lyckades slippa det. Och samtidigt de här tankarna så ironiska. Cirka 90% av barn som föds döva har föräldrar som är hörande. Jag plågas inte av min hörselnedsättning. Jag har fått uppleva mycket positiva saker tack vare hörselnedsättningen. Eller egentligen teckenspråket. Jag fick förutsättningen att lära mig språket som sedan gav mig fler språk och som har lett mig hit där jag är idag. Det som är tungt, det är familjer som inte får rätt information från början. Barn som inte får lära sig teckenspråk som små. Man fokuserar mycket på att höra och tala väl istället för att se till språk och kommunikation. Och det kan ske på flera olika sätt än att bara tala och höra. Ge barnet ett språk att böja med, för resten kommer sedan. Samtidigt så förnekar jag inte det komplexa i att ha ett barn med funktionsnedsättning som skapar begränsningar på annat sätt. För om jag hade möjligheten att ta bort det där särskilda syndromet, skulle jag ta den möjligheten. Det är en tanke som jag snuddar vid men inte fördjupat mig i. För skulle mitt barn ha samma personlighet, samma glädje och busighet utan sin funktionsnedsättning? Hur barn visar sin kärlek och säger kram och kramar på riktigt. Glädjen över att gå ut oavsett om det ösregnar eller är minus 5 och på riktigt tycker om det. Äta något gott och säga och visa hur gott det verkligen är. Om jag skulle förlora alla dessa egenskaper och del av personligheten så vet jag inte. För visst, det finns många utmaningar, det är inte alltid så lätt och glatt. Och samt ju äldre barnet blir, desto mindre mjuka blir omgivningens blickar. Jag funderar en hel del på teknik och på hur dagens utveckling kring AI. Det är fantastiskt hur teknik kan skapa förutsättningar. Som hörselslinga eller numera Bluetooth som ger mig möjlighet att lyssna på musik via mina hörapparater. Så att jag både kan se och höra sångmer och sjunga. Han är en av dem som har öppnat upp musiken på teckenspråk här i Finland. Och samtidigt är våra liv ändå rätt begränsade. Vi med hörselnedsättning hade tidigare till exempel något som kallades texttelefonstjänst och som förmedlade mellan skrift och tal. Så jag kunde ringa hälsovårdscentralen eller andra myndigheter och själv skriva det jag ville ha sagt. Men den tjänsten lades ner i en inbesparing för att så få använde sig av den. Så numera måste jag beställa tolk till mitt hem för att ringa samtal eftersom alla saker inte kan sötas digitalt. Många vanliga situationer som hörande tar för givet är svåra för oss som inte hör. Är tåget försenas så ropas meddelandet ut och jag blir beroende av mina medresenärer att fråga vad som sker. För den teknik som finns, den är inte anpassad till direkta meddelanden att meddela skriftligen att något sker. Hamnar jag i en nödsituation så måste jag skicka sms till 112. Och det fanns ett pilotprojekt där man testade att kunna ringa på finskt teckenspråk under vardagar mellan 8 och 16. Men det lades också ned. Behöver vi besöka jouren på kvällstid eller under veckoslut så är vi hänvisade till en lista på olika tolkserviceproducenter och får försöka skicka meddelanden till flera tolkar för att få en napp. I bästa fall lyckas vi få tag på någon som kan sköta tolkningen per telefon via videosamtal. I värsta fall får vi försöka kommunicera med papper och penna. Och det är inte heller alltid någon svenskkunnig som är på jobb just då. Och den stressen att själv må dåligt eller ta hand om närstående och samtidigt försöka hitta lösning för att inte missa något i kommunikationen för att riskera felbehandling. Alltså det slår mig sedan ut i ett par dagar efteråt. Det skapas robotar och speciella teckenspråkshandskar för att vi döva ska bli mindre funktionshindrade. Och samtidigt läggs det ner. Som ger oss möjlighet att själva sköta våra ärenden. Jag heter Magdalena Kintopp-Hukka. Jag jobbar som verksamhetsledare för finlandssvenska teckenspråkiga. I mitt sommarprat idag berättar jag hur det är att vara person med grav hörselnedsättning och teckenspråkig. Jag är glad att det finns organisationer och föreningar som sprider kunskap och värnar om våra mänskliga rättigheter. För det behovet finns på riktigt. Men lika viktigt är också att det finns en gemenskap att ta stöd av. Det finns också fantastiska personer som fungerar som allierade. Människor som lyfter upp de teman som vi ibland skriker oss hesa på. Ett exempel är personer som lyfter upp problemen med tolkcentren idag. Som lyfter upp problemen med att stöd till familjer och hörselskadade barn. Som lyfter upp behov som finns för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Tack för detta. Att också andra stöder oss lättar lite på den minoritetsstress som vi lever med. Att alltid behöva vara flera steg före. Planera för olika scenarier. För jag vet inte alltid om jag får använda mitt eget språk idag utanför mitt hem. Min viktigaste samarbetspart är teckenspråkstolken som är med mig i olika situationer. Enligt lag är en tolk främst ett kommunikationsredskap. Hjälpmedel åt mig med funktionsnedsättning. Men på riktigt upplever jag mer att tolken är en kollega till mig. Och speciellt svenskspråkiga teckenspråkstolkar som är 1000 guldstjärnor värda. Tolkens arbetsvillkor är inte alltid lätta. Men flera av dem går långt för att jag som Magdalena ska kunna röra mig i samhället som du och alla andra så smidigt som möjligt. Vi har roligt också tillsammans, det är inte alltid blodigt allvar. Så, skulle du någon gång träffa en person med hörselnedsättning eller dövhet, var inte rädd för att försöka kommunicera. Antingen med papper och penna eller skriva på mobilen. Vill personen tala med dig så gör det så normalt som möjligt. Man behöver inte skrika eller gestikulera med munnen extra. Är du van att använda händerna som visuellt stöd att gestikulera så är det fint. Vi träffar personer som vågar prata och peka. För det är inte fult att peka i teckenspråk. Men snälla, härma inte våra tecken eller håna oss. Teckenspråket är vårt språk. Ni tycker nog inte att det är så roligt när andra gör så roliga på er bekostnad med finlandssvenskan eller finskan. Jag tror starkt på att med ökad kunskap och medmänsklighet så kan vårt samhälle också vara en varm och öppen plats för alla. Vi behöver våga lära oss nytt, våga lägga undan fördomarna. Det finlandssvenska teckenspråket har ansetts som hotat sedan 2013. Språket finns ännu här. Tekniken trodes bota dövhet, men döva och hörselskadade finns ännu här. Vi finns och vi är stolta.
Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Anna Kaldéns sommarprat från 2023. Där hon berättar om hur hon inte ser sin rullstol som en sorg och om kampen att bli sedd som en kompetent individ med egna drömmar och ambitioner.
Tåget rullar punktligt in på stationen och det är min tur att kliva på. Då händer det igen. Det har hänt förr och det kommer sannolikt att hända igen. Hissen som ska lyfta mig och min rullstol in i tåget har ett tekniskt fel. Min rullstol väger strax under 200 kilo och hissen är min enda väg in. Jag drar en lätt uppgiven suck. Tåget rullar iväg utan mig. Den där gången blir jag väl bemött och jag får en försäkran om att det ordnar sig och att det finns en lösning på hur jag ska komma till Helsingfors. Men jag kommer som vanligt för sent och jag missar halva mötet.
Alla sommarprat hittar du som audio på arenan. Och där hittar du också en video där Magdalena berättar hela sitt sommarprat på finlandssvensk teckenspråk. Dagens sommarpratare var Magdalena Kintopf-Huhka och redaktör var Frida Frankenhäuser.